känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat med Minna och Karin.
Hej och välkommen till Pollyprat. Förra veckan hade vi ett superspännande samtal med Peter. Och vi kände att vi behövde fortsätta det samtalet. Så vi har med oss Peter en vecka till. Hej Peter!
Hallå, hallå!
Hej!
Hej, det går liksom inte att bli färdig med Peter på ett samtal. Det fattar ni väl?
Ja, nej, det kändes lite grann så. Och det väckte jättemycket känslor i mig.
Var var vi någonstans, Minna? Vi slutade mitt i att känslorna får gärna finnas, men att vi inte riktigt alltid ska tro på vår ryggmärgsreaktion till dem.
Ja, det pratade vi om. Eller hur, Peter?
Ja, och jag minns att jag satt med liksom tankarna efter det där. Att, eller jag känner i alla fall, vi har ju inget svar på de här svåra frågorna. Men det var otroligt intressant att vända och vrida på det liksom, och sitta och prata om det. Det blev så konkret in i mig. Vi kommer inte komma till något svar hur många program vi än gör, tror jag. Och det kanske vi inte ska försöka heller.
Men, det hoppas jag verkligen inte, för då blir det ju som en ny så här norm, som en ny sanning som man ska försöka vara duktig inom, och det vill inte jag helst inte stå för.
Nej, tack för att du sätter ord på det, för det var precis det jag försökte få tag på. Liksom. Nej, vi ska inte skapa, det ska vara så här, för det är ju tvärtom.
Och jag kände när jag lyssnade på er och de här intensiva känslorna som ni lever i och får och hör och som växer i er, så jag kände jag, så fungerar inte jag riktigt. Och jag vet inte varför. Jag upplever väldigt sällan att jag har väldigt starka känslor.
Men det där är så himla konstigt. Jag har känt dig hur många år som helst. Du har uttryckt massor med starka känslor. Är jag helt fel?
Nej, men jag kan ha starka känslor, men jag kan de kanske inte är så intensiva. Ja. Nu känner jag mig ifrågasatt här.
Förlåt, jag tänkte mer, vad handlar den här definitionen om? Vad är en stark känsla? Bara så att jag förstår.
Jag tror att jag väldigt ofta faktiskt lägger lite locket på vad jag känner. Alltså inte känner mina känslor. Jag är ganska duktig på det. Det är en ryggmärgsreflex som kommer i mig, att jag... Om jag går in i möten och sådär, eller träffar nya människor, så jag tycker att det är jobbigt att känna efter hur det känns. När jag är i kontakt med mina känslor så är det ju, kan det ju vara väldigt, väldigt starkt, precis som du säger, Karin. Och det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Det är ju rätt jobbiga situationer.
För
jag har ju skapat någon form av modell, som du pratade om förra gången, Peter, att hur man hanterar sina relationer i sitt liv har väl ingenting att göra med hur man organiserar sina relationer, om man är en eller flera, utan det liksom spänner över hela livet. Och så är det lite grann för mig också. Så här har jag nog alltid hanterat känslor. Att jag är väldigt bra på att liksom lugna ner mig och lägga locket på. Och inte skapa avstånd och distans till dem, och kanske hantera dem lite intellektuellt. Men det kan också göra att jag kan känna att det kan kännas lite meningslöst. Att jag kan få så här, med tiden så kan jag vara så här, jag har intellektualiserat dem så mycket eller inte tänker på dem alls överhuvudtaget. Och är inte i kontakt med dem, att jag nästan, vad är poängen? Vad är meningen med det här? Och till slut så kan jag bara frikoppla mig från dem. Och så behöver jag liksom någonstans gräva väldigt djupt i mig själv för att komma i kontakt med dem på riktigt och inte intellektuellt.
Men kan du avstå från saker? Kan du avstå liksom från en relation för att, ja, vad som du sa, vad är poängen? Liksom? Går det så långt eller vad händer?
Ja, det kan jag. Och det är lite grann så jag hanterade min och Ulriks relation innan vi gick in i, valde att bli öppna och poly. När jag var i en sorgeprocess efter min mamma. Då gick jag in i den här totala meningslöshetskänslan. Då var den extrem. Så då blev det väldigt tydligt för mig. Det är så här, vad är poängen? Varför ska jag jobba med det här? Varför ska jag vara i det här? Jag kan lika gärna vara utan det. Men när vi liksom valde att öppna upp, så blev det ju liksom en ny, då matade vi en ny energi och det blev en nya saker att förhålla mig till. Så då kunde jag ju, då försvann den här meningslöshetskänslan. Men jag kan fortfarande känna att den ibland dyker upp liksom. Jag kan lika gärna låta bli. Istället för att få den här känslan att jag vill gräva ner mig i någonting. Det är någon form av distansering som jag inte känner att jag, som jag inte hör riktigt att ni har.
Jag tror inte att jag kan det. Ibland önskar jag att jag kunde det mer faktiskt. Det vill säga lägga på kanske en filt på känslan. Då, eller liksom filta och lock låter så stängt. Det är ett lock som jag ser framför mig, men det kanske är mer en filt som jag skulle önska. Att det liksom, problemet för mig är det att jag tänker att den här filten lägger sig på alla känslor. Jag har aldrig lyckats klura ut hur jag väljer. Liksom. Nu ska jag lägga en filt på sorgen eller på svartsjukan eller frustrationen. Det blir liksom en filt på alltihopa. Även glädjen och passionen. Allting får en filt på sig. Och det fixar liksom inte jag. Så jag tror att det som driver mig är liksom strävan efter lusten och passionen och glädjen. Inte efter att bara stå i de jobbiga känslorna.
Mm.
Jag vet inte om det är relevant i det du tänker. Känner du så? Att det blir även lock på lusten? Liksom?
Ja. Okay. Ja. Det blir på något sätt som ett tryggt space. Det är bra. Filter är bättre ord. Och jag märker att ju fler mer år som går med att vara i kontakt med nya människor och nya relationer, desto lättare har jag att lägga på det här filtret.
Ja, vad intressant att du tänker filter. För jag hörde att du sa filt, Peter. Och det är två olika, lite olika saker. Det ena, en tjock yllefilt tänker jag är som ett... Alltså med en sån här tecken. Men ett filter har att göra med att du filtrerar vad du tar in.
Ja, men jag menar, jag tänker nog filt.
Ja, jag tänkte filt också. Men jag tänker att det har ju en filtrerande funktion, filten. Bara att det filtrerar allt.
Ja, men sorg tänkte jag på. Du pratar ju om sorg. Alltså det är ju sorg efter död. Alltså döda viktiga människor. Det är ju sån här... otroligt, otroligt starka processer. Nu, ibland måste filten till för att bara överleva dagen eller minuten. Eller...
Ja, men precis. Och jag tror kanske det här handlar om precis det. Att jag har en utpräglat stark strategi att lägga en filt över jobbiga känslor. Och det är någonting som bottnar djupt i mig sedan tidigt i mitt liv. Och sånt har vi ju alla med oss. Om jag tänker på de gånger under den här tiden som jag har haft flera relationer, som jag har haft väldigt, väldigt starka känslor. Det finns ju några tillfällen där jag liksom har så här starka känslor så att jag känner dem fysiskt i kroppen och så här som du pratar om ganska ofta, Karin. Men jag kan liksom räkna de tillfällena eller perioderna till, ja, men max 10 gånger. Annars har det varit så här någonting... långsam. Jag säger ju ofta det, jag är ju så långsam. Det tar så lång tid. Det är som att de här viktiga sakerna i mig, de viskar snarare än skriker. Och jag skulle ibland känna så här, jag skulle vilja öppna upp mer. Jag vill liksom vara mer i kontakt med det där. Och andra stunder känner jag så här, men det här är ett klokt och hållbart och sätt att hantera livet och sådär. Och ibland kan jag känna en enorm avund till att vara i det där intensiva. Och liksom, ja men så här, när man förälskelsekänslor till exempel kan vara otroligt svårfångade för mig. Medan djup kärlek kan vara lättillgängligt. För det är någonting mycket lugnare för mig. Men förälskelsekänslor där, då blir det filten på. Mycket liksom tidigare har jag sagt att den här strategin är ju både en fördel och en nackdel när man ska göra många relationer, därför att det blir på något sätt lättare att lägga filten på när jag byter relation, eller lägga filten på när någonting är obekvämt, eller lägga filten på när det liksom blir för överväldigande. Allting blir ju mer liksom enklare, men det är ju också en distansiering från vad jag gör.
Mina, jag tror det här är ju jätteviktigt det du pratar om, för det är den här strategin, alltså att distansera sig lite för att överhuvudtaget orka orka med sig och allt som känns. Det tror jag är så himla mycket vanligare kanske i vår kultur också. Det finns en kulturell aspekt av det här. Det finns en personlig aspekt. Mm. Alltså hur har ditt liv varit och vilka strategier har funkat för dig? Men sen lever ju vi ju inte heller i, du vet, Sydamerika eller Spanien. Där det är så här, jag känner så mycket hela tiden och det är okej. För det finns en kulturell berättelse om det. Det finns ju också en väldigt stark kulturell tryck mot kontroll av starka känslouttryck. Och jag vill bara lyfta den också i att vi får ju också en belöning. Som jag ändå pratar om det svenska narrativet och svenska kulturen, så finns en stark belöning när vi kontrollerar våra känslor och är mer, tar det lite långsammare och kanske också kan skjuta upp behov till tillfredsställelse. Är det någonting ni känner igen eller är jag...
Jag tror att det absolut spelar en jättestor roll i vilken kultur man är i och vad man lär sig från början och vilka strategier man får och så. Det tror jag stenhårt spelar in. Och sen tror jag att vi är väldigt olika och att det ska få vara så. Olika vägar och det som jag hör Minna säga, det är ju liksom att det låter Minna som att du längtar efter att göra lite annorlunda också liksom någonstans. Och då tänker jag, ja men det är väl härligt. Det kan jag också göra, längta efter att göra annorlunda. Men jag slås ju också av, det är skillnad på liksom att tro på känslan man har än att tro på vad den betyder. För jag tror att det är där vi skiljer oss. Vi tror att det betyder saker, de här känslorna. Jag menar, om man har en relation där mycket känslor får finnas och där det får bli process och det får bli sorg och svartsjuka och upphetsning och alltihopa hejvilt, så tror jag att det är viktigt att det inte betyder en massa saker.
Mm.
För då blir det så här, det blir så tungt allting. Jag menar, ja, om någon blir lite arg så kan det få bli lite arg och så blir det lite så här, man går i clinch kanske och så känner det över på 3 minuter. Så har man pratat ut om det där eller skriker till eller vad det nu är som man gör. Typiskt en annan kultur kanske skulle göra så mer än vad vi gör. Men det betyder ju heller inte att man är på det sättet som jag kanske tror att det betyder. Om jag ser 2 personer från en annan kultur som är hetsigare stå och diskutera någonting, så kan jag kanske tro att de tänker slå ihjäl varandra. Fast det tänker de ju inte, de bara pratar.
Mm.
Och det här tror jag handlar om även i liksom kärleksrelationer. Att det som för mig bara betyder att jag är svartsjuk eller att jag är liksom tok uppspelt eller whatever det är liksom, så är det bara det för mig kanske, men för min partner så blir det någonting helt annat, ja. Och därmed väldigt tungt, och då kanske man blir så rädd för och vill lägga filten på. Så jag tror stenhårt på att lyfta blicken och titta på liksom, vad är det som vi tror att det här betyder.
Mm. Alltså jag har ju det här som jag inte alls kan kontrollera också. Det här explosiva. Ja. Att det bara tippar över och bara så här, blir jättedramatiskt, jättesnabbt. Och när det är så går det ju ofta över ganska snabbt. Och det har ju yttrat sig både när jag har känt svartsjukekänslor eller känt mig orättvis behandlad i olika relationer och så. Jag kan ibland kanske önska att jag skulle pysa lite mer eller hantera sakerna istället för att lägga den här filten på. Inte känna, inte känna, inte känna och sen bara ser ut som en vulkan som får ett utbrott.
Mm. Ja, det där är så väldigt relaterbart, för så är personen som jag lever med.
Mm.
Väldigt mycket så. Vi har ju pratat mycket om det. Hur är det att vara på den ena och den andra sidan av det?
Mm.
Och du är något viktigt på spåret där också, Peter. Vad betyder det? Den personen som är lugnare och får ett sånt här stort utbrott kan ju lätt tänka att nu rämnar hela världen, nu separerar vi, människan kommer att spränga huset. Du vet, jag måste kolla däcken för det ligger nog en bomb i bilen. Så det blir så stort. Och från andra är det bara, ja men det exploderade och nu är det över. Det är olika starkt det där. Men också möjligheten att pysa, det är någonting där mina, finns det gånger när det funkar att pysa, eller funkar det aldrig?
Jo, det är klart, det är ju någonting som jag har jobbat jättemycket med och hanterar ganska mycket bättre idag än för 10 år sedan, så det är klart att jag kan göra det, men det finns ju pysa på olika sätt. Det är en del så pysa över de här sakerna exploderar över, men jag kanske skulle önska att filten pyste in lite mera ja, men ni vet, intensiva kärlekskänslor. Eller andra så här, det är lättare att man exploderar över sånt som är negativt.
Ja, tänk om man fick ha två filter. En som var en som var på de jobbiga och en som var på de intensiva kärlekskänslorna, så kan man lyfta på den ena bara.
Så jävla praktiskt. Ja. Ja. Men jag tycker vi pratar något väldigt, väldigt viktigt här. Att det ena hör ihop med det andra. Ja. Att, ja, att det är, och jag vet att det låter så självklart, men jag, om vi kommer liksom ett lager under det. Det är så lätt att säga det här, att vi behöver släppa fram de negativa känslorna, för annars känner vi inte det positiva. Men om vi liksom går ett snäpp till ner i det och undersöker det, är det sant på riktigt? Så tror jag att för mig så triggas några av de starkaste triggerna är min rädsla för att bli övergiven och bortvald. Det sätter igång svartsjukan, det sätter igång allt möjligt av det andra. Och de gångerna jag då kan få känna mig vald och bekräftad, då är det mycket lättare att släppa på kärlekskänslorna när den här rädslan inte är lika stark. Så någonting handlar ju om, vad är det den där starka känslorna, de sitter ihop väldigt tydligt med. Det går också att tänka åt det andra hållet, om jag fyller på av det trygghet, bekräftelse, och kanske fundera på, men vad är det då för bekräftelse jag behöver? Så kan ju det lätta lite på den där galna rädslan för att bli bortvald. Jag menar, jag har precis hållit på med det just nu. En av de sakerna som händer i långdistansrelationer, att jag upplever att jag blir bortvald varenda gång människan lämnar mig. Alltså, det är ju en normal ebb och flod i att mötas. Men den blir väldigt stark i en långdistansrelation.
Han lämnar dig inte, han åker hem.
Ja, jag fattar det någonstans långdistans. Men triggern sätter igång. Mm.
Men där är ju precis det där som jag tänker. Jag tänker att jag kan bli så. Jag kan bli så här, min partner ska göra något annat en vecka eller whatever. Så blir det så här, känner jag mig lämnad. Och då kan jag känna mig svartsjuk och tänka massa dåliga tankar om det. Och då tänker jag just det här, ja men gud vad häftigt, jag blev svartsjuk. Alltså, om man istället för att säga så här, nej, som om man istället för att göra så här, nej men han lämnar dig inte, utan alltså den rationella förklaringen, om vi skiter i den en sekund och tänker liksom, ja, jag blir svartsjuk när jag lägger på luren, så, eller vad som, när han lägger på luren, eller när hon gör, om jag utgår från mig, när hon gör det, så tänker jag så här, men tänk om jag kunde sätta liksom ord på det behovet som faktiskt finns där. Säg att min partner, hon ska åka på tantra helg med jättekola människor. Så kanske det slår an mitt behov av att känna mig som en bra älskare, till exempel. Egentligen. Och känna mig kompetent och liksom som en bra man. Och liksom kanske stark i min manliga hållande energi. Det kan ju slå massa behov i mig. Så det här, jag behöver känna mig som det här. Det här är viktigt, att vara en sån person för mig. Och så blir jag svartsjuk och istället så säger jag liksom att hon gör fel eller att det är någonting annat som är fel. Men tänk om jag istället liksom stod i svartsjukan och tänkte liksom, ja, men kunde uttrycka det? Du, jag behöver liksom känna mig som det här. Jag gör inte det. Jag behöver känna mig som en kompetent. Och kanske till och med ringer någon annan som vet att jag är kompetent på det jag behöver och säger, men jag behöver det här nu. Då har jag stått i känsla, men den betyder liksom inte det som jag tror att den betyder. Den betyder bara att det var någonting som var viktigt inne i mig.
Ja, alltså det, jag tänker att en aspekt utav att inte dra på starka känslor som eufori och kärlek och sådana saker hos mig är att jag väldigt lätt, en del av den här filten består av den här känslan, varför ska jag göra mig viktig för någon annan och ta den platsen hos någon annan? Varför skulle jag vara betydelsefull för någon annan? Jag har ganska stark känsla för att jag är betydelsefull för mig själv och för mina barn, och jag har en ganska stark känsla av att jag liksom är bra. Men varför ska jag på något sätt besvära människor med mig?
Ändå. Men är det utan, menar du utanför då barnen och så?
Ja, jag menar ju framförallt i kärleksrelationer.
Kärleksrelationer.
Att jag behöver kanske ganska stark känsla utav att hallå, jag vill ha din tid och uppmärksamhet. Snarare än att jag öser på någon annan, mig själv.
Ja. Får jag fundera på, vill du vara väldigt viktig för andra?
Viktig är fel ord. Jag vill ju vara värdefull.
Men det där är så himla sårbart. Det där är ju en av de mest sårbara sakerna jag kan tänka mig. Att känna mig värdefull som person och sen vill jag vara värdefull för någon annan och sen riskerar att jag faktiskt inte är det på det sättet som jag liksom tror. För att det, så fort jag sträcker mig ut och säger så här, jag tycker att jag är värdefull, nu vill jag vara värdefull för dig, så blir det ju jättesårbart. Tänk om han eller hon faktiskt inte tycker det. Ja, men du är ju lite trevlig, men speciellt värdefull. Ja, nej, det är det nog inte liksom så. Där tycker jag är det skitläskigt, för då rubbas ju liksom min egen bild av mig som värdefull någonstans lite grann. Så jag tycker att sårbarheten kommer in där. Att våga känna, tänker jag. Om jag känner att nu vill jag vara värdefull för den här personen för jag tycker om den, det blir ju jättesårbart.
Mm. Är det mer sårbart än att någon annan är viktig och värdefull för dig?
Alltså, jag är ju väldigt långsam när det gäller det. Den här känslan av att någon får bli värdefull för mig. Att jag släpper in det.
Men finns det en viss trygghet i det att du också då är någorlunda övertygad om att det kommer vara besvarat på något sätt? Med tiden alltså.
Ja, alltså jag kan, till exempel, alltså senast igår kväll så fick jag ett meddelande från en person som jag har inledde en relation med. Alltså vi visade varandra intresse redan innan jag och min man öppnade upp. Och så vi inledde en relation ganska tidigt. Jag var väldigt kär i honom. Jag blev väldigt kär i honom, men det tog tid. Det tog nog 2 år innan jag verkligen... Mina känslor matades upp på något sätt. Och kände att... Men omständigheter i hans liv gjorde att jag inte kunde vara kvar i den relationen. Det var inte transparent och sådana saker. Och... Ju mer jag liksom djupnade i vad jag behövde så kände jag att jag kunde inte vara kvar i den. Ju mer han blev betydelsefull för mig, desto svårare var det att stanna kvar i någonting som inte var helt etiskt.
Mm.
Och nu så skrev jag till mig, alltså väldigt länge sedan jag hörde av honom. Nu har han flera av dem, det var flera aspekter i hans flersamma liv. Han har levt flersamt mycket längre än mig, som han har förändrat. Och då hör han av sig till mig och vill berätta det. De här sakerna som du sa, att de här fungerar inte för dig, det har jag tagit till mig. Och jag vet att jag har sagt det till dig tidigare, att det är någonting jag vill förändra. Men jag har ju inte agerat och ändrat på det. Men nu har jag gjort det.
Mm.
Och då kan jag känna att eftersom vi har en historia som är liksom, ja, men rör sig tillbaka till 6-7 år tillbaka, så blir jag plötsligt... Då finns det en helt annan tillit till mig i när han skriver det. Alltså det finns en så här, jag tror honom. Än vad det kanske skulle göra om det var någonting sånt här, något passionerat eller flyktigt eller kort. Det, när jag då känner tillbaka i mig själv, vad betyder han för mig? Så hjälper det mig att det har gått väldigt många år. Fastän vi inte har haft en pågående aktiv kärleksrelation. Och fastän jag faktiskt har gjort slut med honom och tagit ganska stort avstånd och så. Och kritiserat honom. Och han säger inte så här, hej, nu vill jag sätta igång en relation till mig, med dig igen. Det säger han inte, utan han vill bara berätta att du hade den här betydelsen för mig. Så nu har jag förändrat mitt liv. Det vi pratade om, nu är det förändrat.
Vad ska vi göra med våra filtar då?
Oh, gud, vi har så många filtar i mitt hus rent så här konkret. Vi har sjukt många yllefiltar. Och jag tänker ibland på den här dämpningen. Vad är det vi använder för att dämpa? Vad är det för vinst vi tror att vi får av alla dessa fysiska saker? Men också de här psykiska. De har ju fyllt en funktion. Jag tänker att den första delen måste ju vara att tacka dem. Liksom. Om jag tänker på det här att skydda sig från galna känslor som typ kommer att slita sönder en. Om det är det som liksom den psykiska funktionen som ett en filt har haft till exempel. Då är det så här, tacka för det. Tack, det här var bra. Där och då. Mm. Jätteklokt att jag kunde göra så här istället för att explodera miljoner bitar och vara liksom spridd i atomer över universum. Det här har hållit ihop min psykiska varelse.
Det, som att det var det bästa du kunde ha gjort egentligen.
Ja, men det är den där klassiken. Jag hittade den här vägen. Och sen så kanske också delvis acceptera att det här är ett mönster jag kommer få hålla på med. Det kommer inte bara släppa som en, vet, nu har jag tackat den och jag har eldat och gjort en liten jävla ceremoni i trädgården och nu är det färdigt. Utan så här, det här mönstret kommer jag att ha. För det var ett klokt val utifrån vad jag nu var då, 3 år eller vad det nu kan vara. Liksom. Och nu har jag det liksom, att, som en del i min psykiska struktur att hantera. Men det jag kan utmana handlar ju om jag vågar att ta några steg och släppa på lite mer. Att försöka utmana bilden av att hela mitt psyke säger det här är fan livsfarligt. Lägg av. Mm. Och det är väl det. Dels att börja tänka, vill jag ens? Och det är det jag menar med paus ibland. Det är inte alltid läge att jobba med skiten. Liksom. Nej, det är det inte. Var glad för dina försvar och ha dem liksom, emellanåt. Men vill jag det och är det läge för det? Ja, men vad är lagom bitar då? För jag tänker att det här med att glänta lite på, göra förändringar, se om man kan byta till en, du vet, en lite tunnare yllefilt istället för, du vet, försvarets hästfilt från 40 liksom, med malmedel och allt som liksom kväver precis
alltså. Alltså jag tycker det här är jätteintressant, för det har jag ju jobbat jättemycket med, tycker jag, att hitta en acceptans för de strategier jag har. För det är de som är sanna. Och inte liksom gå liksom runt och vänta på den här mirakelmetoden som på något sätt ska lösa mig och mina problem. Utan det här är det jag har att jobba med. Och jag kan såklart jobba med att dämpa effekterna av det så att jag inte exploderar i mina närståendes ansikte när de minst anar det. Men det är liksom väldigt gjutet i mig själv, så att jag kan inte bara ta bort filten och bli som du, Karin.
Så här, det kanske närvarande inte är ett självändamål, skulle jag vilja säga, om jag sitter och tänker på min egen jävla ångest. Ja, men jag tänker att för mig hjälper också att tänka på anknytningsmönster, för jag är ganska tydligt så här ambivalent, det vill säga som en jävla terrier liksom, på. Hjälper det någonting att tänka i någon slags term av anknytningsmönster?
Jag kan tycka, som har liksom en lång sån upplevelsebaserad utbildning i botten och många år, så och liksom anknytningsmönster kommer in väldigt tidigt i den. Jag kan tycka att det har en jätteviktig roll om jag vill förstå mig själv. Jag har nog i relationer haft, det har tagit lite för stor plats. Liksom. Nej, men du är sån och jag är sån.
Och så blir det sanningar.
Det är ju sant, men det blir till någonting som man är istället för någon slags uttrycksform. Alltså, egentligen tror jag ångesten och allting, alltså, är man otrygg så är man otrygg liksom, någonstans. Det är bara olika uttrycksformer, tänker jag. Så jag tror, ja, jag tycker den är svår med anknytning. Jag tycker det är jätteanvändbart i jobb liksom, om man vill jobba med sig själv. Men i relationer så har jag varit med om att jag har dragit det för långt i min tolkningsbegrepp liksom, eller som tolkningsmall över det som sker. Jag var i 6 år lång relation med en annan samtalsterapeut, vilket var väldigt speciellt. Alltså, det var ju
visst att metanivån i det
här. Ja, men alltså, ja, du vet. Och som dessutom då såklart, alltså det är ju jättetydligt att de här mönstren dras till varandra på något sätt. Och det tror jag är just att det som vi pratar om, den ena vill ta bort lite filt och den andra vill lägga på lite filt, kanske så här. Alltså någonstans tänker jag att det, vi känner ju att vi behöver det. Vi behöver närma oss varandra. Men som du sa, Karin, nej, men det är inte så jävla roligt ute i den här polariteten heller. Liksom, och så, jag är lite försiktig med anknytning idag ändå, förutom som begreppsmodell.
Men om jag tänker på det som begreppsmodell som en av flera, Det är ju snarare det. Det här är ett sätt att tänka som kan vara en ingång när jag kör fast.
Mm.
Och det är så som jag måste tänka runt tankar överhuvudtaget. Jag menar, i grunden tror jag att vi är djupt andliga varelser som finns här, en samling energier. Jag liksom tror att vi är en lång del av en puls, en våg, tidigare erfarenheter och liv som lever igenom oss. Och vi finns ju samtidigt i den här vansinnigt fysiska dimensionen som handlar om hur kan du och jag ens prata med varandra om vi ska försöka komma överens om huruvida vi ska ringa på fredag eller inte? Eller hur? Anknytningsteori kan hjälpa till i att ge en ingång i varför är det alltid jag som frågar om att komma närmare och du som springer. Men det är ju inte hela sanningen om dig som gudomlig varelse eller ens i närheten av hela sanningen om hur du gör relationer.
Nej, men jag vet, men det finns ju en så här, det finns ju en sån här grej, tänker jag så här. Okej, okay, en jagar och en springer, eller en är sköldpadda och en är schimpans, tänker jag. Så tänker jag liksom att både sköldpaddan och schimpansen är på det sättet för att de är otrygga. Och där finns det en gemensam nämnare liksom. Och jag tycker att det blir så lätt att se dem som motpoler. Då blir det så svårt att liksom mötas i det som jag tror man behöver mötas i. Det som ligger under, otryggheten och det som verkligen är sårbart. Och där tror jag att det är väldigt lika, eller jag vet att det är väldigt lika för de flesta. Om man vill skala bort strategierna och så står man på samma ställe. Liksom. Men det här är läskigt. Mm. Därför att jag är otrygg. Så båda de anknytningsmönstren är otrygga mönster. Och någonstans så skulle jag ha ett större behov av att man liksom ser mer på tryggt och otryggt än på liksom undvikande ambivalent som två motpoler. För att de är väldigt närbesläktade. Egentligen. Mm. Även om den ena jagar och ska ringa och den andra inte ens tänker svara. Alltså det är samma.
Jag tror att du har rätt i det, Peter, att man inte ska fastna i anknytningsteorier när man på något sätt ska förklara eller förstå relationer. Men för mig så har det ju hjälpt mig för att förstå mina egna strategier gentemot andra människor. Eller jag framförallt och kanske män. Och att jag har haft en sån otroligt stark dragning till män som är väldigt undvikande, som inte hör av sig. Och så har jag ju liksom insett att det där handlar om, alltså män som visar ett ointresse för mig. Mm. Och det handlar ju om att det bekräftar min egen självbild. Om att jag sannolikt är ointressant. Det är ju det som är sant. Och därför gör männen rätt som visar ett ointresse mot mig. Och därför så är ju det här en man som ser mig. Alltså det är, och då om jag förstår att det här handlar om strategier i ett anknytningsmönster, så är det ju lättare för mig att förstå att det här kan jag ändra på, jag kan göra annorlunda, än om jag liksom börjar prata om det som en sanning.
Och sanningen skulle ju vara så här: det finns inga män som på riktigt väljer dig, eller?
Nej, sanningen skulle ju kunna vara att jag skjuter ifrån mig män genom att vara ointressant för dem. Att jag skulle ju kunna uttrycka ett mycket större intresse helt enkelt än vad jag gör, för att jag vet ju att det är ointressant.
Men någon sa där att man kan ändra på, att man kan göra någonting åt om man får syn på sina mönster och sånt där. Och det är där som jag personligen har försökt med så mycket kors och tvärs och bli kvitt mina ambivalenta ängsliga mönster liksom hur mycket som helst och sett andra i massor i terapi. Och liksom grund och botten handlar om att man är otrygg.
Mm.
Och därför så tänker jag liksom att man fokuserar för mycket på sina mönster där. Så glömmer man bort att om jag vore trygg så skulle inte mina mönster aktiveras. Så det sättet som jag ser om man verkligen jobbar med sig i det är ju att trygga sig. Alltså vad behöver jag för att göra om min uppfattning om att världen är farlig eller att människor är onda eller vad jag nu har för uppfattning som gör att jag behöver skydda mig. Och då skulle liksom mina strategier automatiskt försvinna. Men om jag bara försöker ändra mina strategier utan att ta hand om min otrygghet, så kan jag hålla på ett helt jävla liv och ständigt misslyckas. Så är det för mig i alla fall. Och det är jag lite trött på faktiskt.
Mm, jag förstår. Men vad tänker du då om jag, om mig som tänker? Som, men vad tänker du om det?
Jag tänker så mycket om dig, mina män.
Ja, men berätta. Vad,
get a room!
Så som jag uppfattar mina strategier som är anknytningsmönster, vad tänker du om dem?
Jag tänker att det säger någonting. Alltså, du blir otrygg.
Mm.
Om någon anledning blir otrygg i den situationen.
Mm.
Det triggas liksom. Det är en otrygghet. Någonting är farligt, läskigt.
Och så kryper jag bort för att bli trygg.
Skit lite i samma hur du gör.
Ja.
Intressant är ju liksom att oj, nu blev jag otrygg så nu slår mina mönster till. Varför blev jag otrygg? Så tänker jag.
Mm.
Så du behöver bara sluta vara otrygg så löser det sig. Det är lugnt. Mm.
Tack för ett väldigt bra råd.
Nu behöver ni inte betala några pengar alls för att gå i samtalsterapi. Utan ni kan bara spela den där meningen på repeat några gånger på polyprat. Det sparar så jävla mycket pengar och tid. Mm. Skiteffektivt. Nej, men det där att komma ner i de lagren då. Vad bygger min trygghet? Vad bygger din trygghet? Vad gör oss lugna i själen och lugna i kroppen?
Alltså jag tror ju, för mig så är ju min filt någonting som gör att jag försöker skapa trygghet i mig själv. Alltså det är ju en strategi.
Mm. Mm. Och vad bygger din trygghet? Tid är ju en sak du har återkommit till många gånger.
Ja, jag behöver tid.
Att människor visar sig vara kvar.
Det är trygghetsskapande. Och även ja, när de även är kvar, även när jag är besvärlig eller säger ifrån eller, och det kanske var därför jag liksom, när jag refererade den här som kontaktade mig igår, jag har ju varit rätt besvärlig mot honom, men han hör ändå av sig och vill vara kvar på något sätt, ha en kontakt, då händer det ju någonting i min trygghet i relation till honom. Och också när det gäller Ulrik till exempel, jag menar, han är fortfarande kvar i mitt liv fastän jag träffar andra män. Han ser inte det som något hot. Det är trygghetsskapande för mig. Åren går. Han är kvar. Han vill vara här.
Mm. Det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med när jag ska försöka bygga tillit till människor som jag har träffat nyss eller bara ett år eller två eller så. Jag vet att bara är ju lite knasigt i det där sammanhanget, men för mig kan det också vara bara. Det vill säga att med nya människor i nya kontakter så har vi ju inte mött. Då kan jag ju inte referera tillbaka till det där. Ja, men kom ihåg. Det kändes så här jobbigt förut och det gick över. Utan jag behöver ju slänga den där tilliten i förväg. Lite som i hästvärlden som är ofta här. När man rider så kan man liksom slänga hjärtat över hindret först. Som ryttare. Först slänger man över hjärtat och sen kommer man över. Och det där tillitssprånget då. Det är ju inte baserat på just den här människans och mina erfarenheter. Hur samlar jag ihop den där tryggheten att vår relation har ju inte prövats än? Jag tänker på det när jag träffade min senaste starka relation, när jag träffade Anders. Så var det så här, jag var verkligen lite tveksam till att våga känna så mycket som jag kände. För jag visste ju inte om den här människan skulle åka hem och sen försvinna ur mitt liv. Min strategi då blir ju, som jag har prövat flera gånger, som ibland funkar ibland inte, blir att men jag tänker visa allt jag kan att jag vill det här. Och så får jag bara hoppas. Men det där är ju så jävla skitläskigt och sårbart och förfärligt. Så att en av de sakerna jag gör då, det är ju att dra i alla jävla nödtofsar som jag bara har. Så att någon annan hjälper mig att stå kvar. Jag vet inte hur mycket jag behöver prata med dig och med andra och så. Därför att det känns så sårbart just där då. Att våga visa. Det är inte som att jag står så här, åh gud, nu är jag så kär, och så åkte den här människan iväg och jag bara står här och flödar i kärlek och bara bjuder in till mig och mitt liv. Nej, jag är fan ett jävla nervknippe. Mm. Jag önskar att det här ska bli så, men jag vet inte.
Men egentligen så flödar det ju i kärlek även om han inte kommer tillbaka. Just då gör det ju det. Alltså,
ja.
Jag fattar, jag är minst lika otrygg, så missförstår mig inte. Alltså, jag fattar precis, och jag tänker att det liksom, för mig har det alltid handlat om jag kan lita på att den andra personen står kvar även om jag gör fel eller att jag gör något dumt eller att det liksom, så står den kvar. Liksom. Jag har aldrig varit orolig då så länge personen är så här, men jag finns här, jag kommer stå kvar och vi kommer lösa det som blir. Liksom. Jag blir inte rädd eller jag blir inte... Då funkar det för mig, men att komma dit är ju en jävla hur kommer man dit? Liksom? Med vissa personer så har jag faktiskt märkt att de är där från början.
Mm. Eller hur? Ja. Hur går det till? De vet ju fan ingenting om mig. Hur kan de lita på att jag ska vara kvar? Jag kanske är helt wacko och drar.
Jag tror att de är fine med att du drar. Det spelar ingen roll. Det är liksom inget villkor. Det finns sådana jag har hört. Ja, jag vet.
Vadå fine med att jag drar? Det vet jag inte. Ja, men jag förstår vad du menar. Mitt liv är gott och du skulle vara ett gott tillskott till mitt liv. Men jag är, det är fine utan dig också.
Ja, det blir sorgligt och tomt, men vad fan, det är väl lugnt liksom. Jag erkänner ändå att det finns någon slags så här, ja, tänk man vad härligt. Tänk så här, men nu blev du stört kär i Anders och du bara var i det så här. Och faktiskt, om han, vad han gjorde, det var upp till honom. Det var inte, det fanns inga villkor överhuvudtaget.
Ja, fy fan, så håller min man på hela tiden. Han är så jävla balanserad. Och han bara, det spelar ingen roll vad jag får tillbaka utan jag får flöda i kärlek. Jag kräks. Det är så jävla provocerande.
Varför då?
Jag tror att det är för att, förlåt Örjan, det här handlar inte om dig, det här handlar om min reaktion. Jo, jag tror att det handlar om den där, vadå, att det inte spelar någon roll om man får en relation eller får ett nära möte. Om du menar att den här människan är viktig för dig så är det väl klart att det spelar roll. Det skulle väl ge dig någonting om människan älskar dig tillbaka eller inte.
Men tänk tvärtom då. Tänk om det är så här. Tänk om jag liksom är beredd att ge min kärlek ovillkorat. Det här flödet som du pratade om.
Mm.
Att Örjan ger liksom och är i. Tänk om jag ger det till en annan person utan att sätta krav på att det ska komma tillbaks. Det betyder inte att jag inte hoppas allt jag orkar på att det ska komma tillbaka. Utan det är snarare tvärtom, tänker jag. Att det här är så viktigt för mig. Den här personen är så viktig. Så jag är beredd att ge det här utan ett villkor på att få det tillbaka. Det är ännu viktigare. För annars måste jag först hitta någon att förhandla med och säga så här. Ja, men visst är vi överens, du och jag, om att vara överens om att vi ska ge varandra kärlek? Ja, men då kan jag göra det. Det kanske inte ens är den personen som jag faktiskt vill ge mest kärlek till i hela världen, utan det är bara den personen som svarar an på att skapa den tryggheten hos mig. Jag vet inte om den där, precis det som du sa, som vi pratade om förut, ja, du känner en känsla där. Men det är inte säkert att den betyder det som du tror den betyder.
Och det jag vill svara på det finns något jätteviktigt i det här. Och jag är ju så att, ja men det är så. Det finns ju människor som jag älskar och har älskat i flera år. Det jag märker att, nej men den här människan svarar inte an. Det blir inte den kontakten. Och min kärlek är kvar i åratal. Och jag älskar dem. Ibland möter de upp mig som för dig, Minna, kanske senare att det kanske eventuellt kan hända något. Men för det mesta är det ju inte så. Utan jag älskar dem. Så är det. Det är ju inte som att jag inte älskar de människor som inte svarar an på mig. Det gör jag ju. Jag har ganska stor älskarkapacitet. Liksom. Men kanske är det en nyckel i det här är när ett möte har blivit starkt. Att kunna släppa taget om det som det hände där och då. Den här människan vill inte något mer med mig. Det är en nyckel för mig. Att sortera i det.
Mm.
När är ett möte eller över en tid eller en helg eller längre tid. Faktiskt begränsat till en ganska liten ram. Eller faktiskt bara just det där. Mm. Och när finns det en gemensam vilja av att faktiskt börja någonting som har en intention framåt. Och där är en klurighet för mig. Jag har svårt att släppa taget om det där som faktiskt bara den andra då vill ha som bara där och då. Och jag har jättesvårt att sortera mellan hur mycket liksom, den där då förväntan på. Men om vi hade en sån här fint möte, varför vill du inte ha mer? Det är en av de här nycklarna där jag märker att det är någonting fantastiskt i hur Örjan gör. I att han ser ett magiskt eller ett fantastiskt möte som någonting väldigt värdefullt i sig och inte automatiskt slänger iväg tanken på jag vill ha mer, jag vill ha mer, utan det här i sig. Och också så att han har en mycket större förmåga än jag, och som är någonting jag verkligen uppskattar hos honom, att han ser att en vänskap eller en relation med en annan form än en konventionell kärleksrelation, att den verkligen verkligen har ett starkt värde för honom. Och där tror jag att min längtan efter fysisk liksom, sammansmältning och sexualitet ibland kan ställa sig i vägen för mitt uppskattande av vad vi kan dela. Och där är han mycket bättre på att se relation som ett mycket bredare spektrum.
Men allt det här kommer ju liksom verkligen, om man ska göra flera relationer som vi ska eller gör, kan eller vill, amplituden skruvas ju upp. Alltså det blir ju, alla de här sakerna som jag har snackat om nu blir ju omöjligt att ducka för, tycker jag, om man är intresserad av sig själv i de sammanhangen. Alltså det lyfts ju, det är väl lite kanske skillnaden då på mono och poly, det att det blir så jäkla påtagligt, tycker jag. För mig har det varit så. Går inte att ducka för det på något sätt. Det gör det kanske inte i mono heller, beroende på hur man vill leva mono, men det här är ju definitivt omöjligt att ducka för, tycker jag. Så det är skönt att det går att prata om.
Ja, men hur gör ni då? Du ställde en sån fantastisk fråga. Vad gör vi med de här filtarna?
Jag försöker nog öppna upp filten mer. Jag kan nog ibland behöva göra det så där, alltså skapa medvetna stunder. Det jag ägnar mig åt att känna efter. Vad är det för känslor som viskar inom mig? Vad är det för känslor jag har? Istället för att bara fylla på med annat eller filta undan det. Det kan jag nog göra. Det är någonting jag gör mer nu än vad jag gjorde tidigare. För jag vet att det finns andra känslor under det där. Och sen så kan jag nog också se liksom den här filten som rätt praktiskt emellanåt. Den gör mig också en tjänst. Den finns ju där för att jag behöver den också. Det finns ju en orsak till att jag har skapat den här filtarna i mitt liv. Så det finns inget självändamål att bara rycka bort plåstret. För då behöver jag också ta hand om de behoven som ligger bakom. Mm. Men jag tror att en sak som jag i alla fall försökt göra sista åren är i alla fall lite grann gå emot det här instinktiva, ja, men det som Peter kallar självhatsbeteende, att jag drar mig undan. Jag försöker göra tvärtom, men jag tycker det är jättesvårt. Det har hänt att jag har gjort tvärtom och det bara skriker i mig, ta inte den här platsen.
Mm.
Och då är det ju inga stora yviga gester vi talar om. Och då tänker jag att den där rösten som skriker det där, den står inte nödvändigtvis för ett behov jag har. Utan det är en strategi som jag behöver hantera. Lite grann göra mer aktiva intellektuella val med hur jag hanterar den. Men jag tycker det här är jättesvårt för mig. Det jag fortfarande har en vilja i mig själv, vill jag växa i och vara mer i kontakt med vissa känslor och så.
Fint. Jag kan tänka på hur gör jag med mina filtar och det. Alltså jag hade turen, förmånen att träffa en helt fantastisk terapeut. Där det började bli möjligt att se på vad är det för liten kille som jag egentligen skyddar. Vad är det liksom jag är rädd för? Varför känner jag vissa känslor så starkt? Och varför lägger jag ibland på locket på vissa? Och vad är det för behov som finns här bakom? Och liksom någonstans börjat landa i mer varför de här har behövts och varför det inte behövs idag. Alltså rubba hela grunduppfattningen om tillvaron som gör att de behövs från början. Börja liksom underifrån istället för i mönstren. Och så där har jag haft en otrolig förmån att få hjälp med det. Och i mitt fall så handlade det ju om trauma från ganska tidig ålder, liksom innan språkålder. Att få tag i det och förlika sig med vissa saker och berätta om berättelsen och vad som hur tillvaron ser ut. Det är ju liksom en gåva i sig. Jag har slutat kämpa med att göra annorlunda, men jag har inte alls samma behov längre heller. Men jag har det varit den största gåvan, att verkligen lyssna på mönstret. Vad är det jag gör? Vad är det jag skyddar?
Mm.
Hur ser det ut? Vad är det jag tror ska hända mig? Det visar sig att det kanske inte alltid var sant.
Och det här är en djupgående process som handlar om att du har gjort det också gemensamt med någon människa som håller dig i den processen.
Ja, jag hade inte överlevt annars, tror jag. Det hade inte gått. Då hade jag sett det liksom en psykos på sjukan, tror jag.
Ja, och det är ju på riktigt. Det vill säga, så om vi nu tittar på det här igen. De här mekanismerna finns inte till för att de är onda. Liksom. Ska vi göra en djupgående resa så är det i tryggt sällskap med någon annan som kan ta rodret ett tag och hjälpa oss. Jag tror inte på något annat sätt, Peter, att du heller beskriver en terapi som att det är någon slags terapeuten gör jobbet. Det gör man själv. Men tillsammans med någon klok människa.
Ja, man kan inte vara ensam där. Alltså, det går inte riktigt.
Och då tänker jag också att det du beskriver är att du var trygg att göra den här resan med den här terapeuten. Eller du blev det.
Ja.
Och där har vi en början. Ja, det är helt fantastiskt. Det finns ju människor som kan vara trygga för oss. I den där jättesvåraste, sårbaraste, minsta.
Ja, och sen tänker jag liksom också att nöja sig. Alltså jag har fortfarande mina mönster, jag har fortfarande samma saker. Men det är inte alls i samma, liksom, det stör mig inte alls på samma. De är inte lika starka, förstör inte mitt liv på samma sätt som det gjorde förut. Men liksom, jag är ändå jag har formats i 50 år, jag kommer fortsätta vara jag. Liksom. Det går inte att göra om och jag vill inte det heller. Mm. Så personlighet har jag ju på, liksom, det har hjälpt mig att ändra det. Det blev ett väldigt personligt svar på frågan om filter, men så är det för mig.
Och jag tänker hur det här spelar ut i våra polyliv. Olika saker kommer upp för oss olika starkt i olika relationer. Och jag är otroligt tacksam över det här samtalet, för det tar liksom sitt avstamp i polylivet. Men jag hoppas och tror att det här har bäring för även för dig som inte gör relationer eller är monogam, det vill säga vi håller på med det här. Vi håller på med det. Att vi får prata om det på det här sättet, Peter, det tycker jag är en gåva som du ger. Och mina tack.
Vi ger en gåva som ser till att det tas upp.
Nu behöver vi sluta. Även om vi kan prata hur länge som helst.
Fast då kommer vi bara börja leta efter svar och det har vi inga, så vi skiter i det.
Vi har inga svar.
Nej. Men att få prata om frågorna, det var väl det. Minna, jättestort tack för att du håller oss i det här fantastiska formatet som en podd kan få vara. Och tack Peter för att jag har fått möta dig nu i två långa samtal om det som är viktigt.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Tack ska ni ha.
Tack, hej då. Tack. Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.